Vi tonar in. Exteriör, en gata i en större stad någonstans i Sverige. Vi ser en gata fylld med stressade människor på väg till sina arbeten. En man i klädd beige ytterrock och med en portfölj i högra vänsterhanden kommer i snabb gångtakt längs med gatan och rakt mot kameran. Han flackar lite med blicken och tar sedan en hastig titt på klockan. Plötsligt kliver en kvinna in rakt framför honom och han måste stanna tvärt. Kvinnan: äger du ditt data? Mannen: du, jag har inte tid, jag är sen till jobbet. Kvinnan: eller är det ditt data som äger dig? Mannen: vad snackar du om? Kvinnan: jag kommer från organisationen Reclaim Your Database. Du kanske har hört om oss. Vi hjälper företag och utvecklare att återta kontrollen över sitt data. Mannen: är du full eller? Kvinnan: vet du att du med enklare faktoriseringar kan få din databas i ett betydligt bättre skick och hindra den från att hålla din kod gisslan? Mannen: du är inte klok. Vad då refaktorisera en databas? Heter det inte refaktorera förresten? Kvinnan: vet du vad? Här har du mitt kort. Och sen tycker jag att du ska lyssna på avsnitt 38 av Väg 74. Just precis. Som du gör just nu.
Och välkommen till ytterligare ett episod av Väg 74, podcasten om mjukvaruutveckling som hålls av två skäggisar. Tobbe, om jag säger sailing casual gear till dig, vad säger du då?
Är du full eller?
Nej, det är jag inte. Om jag sen säger att du är ungefär där just nu. Nej.
Nej.
Nej, men det är nämligen så här att det finns en organisation, kan man säga, som har tagit på sig att mappa upp hela världen i 3x3 meters segment.
Jaha.
Och då kan du adressera alla såna här segment över hela jordklotet med tre ord.
Vilket påhitt.
Ja, men det är ganska bra för att till exempel i lite mindre utvecklade länder där du behöver liksom leverera post, då kan du leverera till sailing casual gear. Hur vet de var de ska gå liksom.
Hur stora var segmenten, sa du?
3x3
meter?
Meter, ja.
Shit.
Det är rätt coolt. Så att, just nu så håller jag hus på Feed Forum Bats. Så att om det är någon som känner att de vill skicka ett paket till mig just nu. Ja, det blir ju svårt eftersom det här är en podcast. Men om man ska skicka någonting till Tobbe, då kan man gå in på what3words.com och kolla vad Sailing Casual Gear ligger någonstans.
Coolt.
Fast nu har jag liksom, nu kan ju alla stalkers stå där ju.
Ja, just det.
Ja, nej, det var ju inget bra det här. Ja, det var lite trivia som jag tänkte. Men det finns också ett API för det här. Du kan ju utveckla appar för sådana här saker. Så det är bara att gå in på what3words.com och så läser man lite om det där. Så kommer man på någon ascool app som man vill göra. Ja, men...
apropå det så är ju det här en super remote inspelning, eller hur?
Ja, det är det. Det blir inte mycket mer remote än så här.
Nej. För att du sitter typ fucking obygden.
Ja, jag är inte obygden. Vi kan ju faktiskt bara säga så här att jag sitter på Feed Forum Bats. Sen kan ju folk gå in och kolla på What Three Words och se vad jag håller hus någonstans när vi spelar in det här.
Ja.
Nej, men det var lite så där en liten mjukstart på det här. Vad ska vi prata om idag då?
Ja, vi ska prata om databasrefaktoriseringar, helt oväntat.
Men varför säger du refaktorisering? Heter inte refactoring?
Ja, det är ju du som säger refaktorisering.
Varför gör jag det då? Jo, jag tycker att det här kommer från matematiken, det är därför jag säger refaktorisering. Där kommer liksom faktorisering där du kan ställa upp ett uttryck på lite olika sätt.
Mm.
Och förenkla det.
Just det.
För att flytta runt faktorerna då.
Och det vill du göra med databaser också?
Ja, det vill vi göra med databaser. Men först så ska vi dra en liten inzoomning.
Ja, och vi skulle avslöja något också inför nästa vecka.
Just det.
Då eller nästa två veckor.
Ja, då kommer ett helt nytt inslag.
Just det.
Som vi har kuckelurat ihop.
Vi har ju laborerat lite hit och dit med de här stående punkten i början på...
Mm.
Vi körde laters först och sen prövade vi med skäggen mot väggen.
Mm.
Och lite sådär. Nu är vi inne på trivia och lite sånt.
Mm. Men här, vi tror att vi har en riktig kioskvältare på gång.
Ja.
Vi får väl se.
Så den kommer till avsnitt 39.
Yes. Du ville zooma in på anställningsintervjuer.
Ja, det var en sån där grej som jag bara kom att tänka på i veckan. Jag tror vi hade någon lunchdiskussion. Det var någon som skulle sitta med vid en sån där anställningsintervju och så där. Och så pratade vi lite om det.
Mm.
Och det där är ju något som vi har stött och blött en del på Agical och sånt där också.
Mm.
Hur man liksom klämmer på eventuella nyanställningar på bästa sätt liksom.
Ja.
Har du några åsikter?
Ja, min åsikt är väl egentligen den att jag tror att det liksom var en individ på väg viktigare än vad de har varit så att säga.
Just det.
Och med en, vad ska vi säga, en så här programmeringstest, då får du ju kanske ett litet snapshot av vad den här personen är just nu och vad man har varit.
Mm.
Men du får ju egentligen ingen bild av vad den här personen är på väg och vad de vill.
Nej.
Låt oss säga att du ska anställa någon som ska programmera. Ja, men ska den personen då... Alltså, för det första så blir det ganska meningslösa tester tycker jag.
Nu pratar du alltså om det som är ganska vanligt hos många företag, att man ger en programmeringsuppgift, en hemuppgift egentligen.
Ja, precis.
Till exempel implementera det här, gör en webbsida som ser ut så här, implementera den här chattklienten till exempel.
Ja, visst. Ja.
Och så får man sitta hemma på sin kammare och lösa den där uppgiften.
Mm.
Och det är ju för det första tar de väl ganska lång tid att göra de där.
Ja, om det ska vara något helt, om det ska vara något icke-trivialt så lär det ju ta en 20-40 timmar.
Ja, precis. Som man inte får betalt för.
Ja.
Så vi har ju ett exempel från en gemensam bekant som sökte nytt jobb och fick en sån där uppgift. Ja. Och i princip bara sa att om ni vill anställa mig så ger ni inte mig en sån här uppgift. För jag har andra ställen att gå till.
Ja. Ja, nej men så är det nog.
Jag tror att de som man verkligen vill anställa, de orkar inte sitta och göra en sån där grej liksom.
Nej.
För de har lätt att få jobb utan nu.
Ja, kanske.
Sitta och jobba 20 timmar utan betalt. Tror jag.
Nej, men jag tror att, ja,
sen blir det ju rätt, det blir förmodligen inte speciellt rättvisande lösningar.
Nej.
För du lär ju sitta och skriva kod som jobbar på kod på ett sätt som du aldrig skulle göra i ett skarpt läge.
Mm.
Det kommer ju bli sjukt tillrättalagd kod. Liksom, så här. Ja. Superväl dokumenterad och snygg. Och...
Ja, nej, då tycker jag att det är bättre att den personen får kanske komma på studiebesök och eventuellt jobba.
Precis. Det måste ju vara absolut bästa. Att
ja. Då är vi ändå där. Återigen, då får du spendera en hel del tid med den personen. Och du kanske inte vill ta semester från ditt jobb för att göra det.
Nej, men å andra sidan så kan ju personen potentiellt sett få betalt för den tiden.
Absolut.
För att det är ju förutsatt att man jobbar på någonting skarpt. Och inte mobblöser en karta eller någonting sånt där. Utan
Nej,
du
man kan
faktiskt
ju.
jobbar på ett skarpt projekt, då är det ju liksom någonting som företaget får till
Ja.
godo också. Intervjuer sen då? Det är svårt det där med intervjuer tycker jag. Det kan
Ja,
vara ett bra
det.
sätt att bara se att det inte är fullständiga kufer eller sådär.
Ja, där tycker jag en lunch säger ganska mycket. Utan du bara sitter ner och käkar och pratar om det som verkar intressant.
Ja.
För att jag tror att en icke liksom, du kan inte bortse från den aspekten av en människa, den här privata eller vad. Alltså jag är ju för att du liksom går till jobbet som en hel person. Du lämnar inte en del av dig hemma när du går till jobbet. Du har ju kanske en familj, du har fritidsintressen etc. Och varför ska du lämna det hemma, så att säga?
Precis.
Så då tycker jag att det är trevligt att käka lunch och prata om det som verkar dyka upp. Så att det är den här outsourca, lägga på entreprenad,
Ja,
anställandet. Jag tycker,
rekryteringsföretag.
ja, jag tror ju inte på det då.
Nej.
Utan det är bättre att anställa folk som du nästan känner. Det är ju en mycket mer långdragen process kanske. Men jag tror att det lönar sig i längden.
Nej, men det var väl en bra sammanfattning.
Vi
Ska vi gå
kastar oss
till
över.
huvudämnet?
Vi går till huvudämnet. Databasrefaktoriseringar. Jag tycker att det är lite intressant. Det har blivit mer och mer intressant för att ja, jag tror inte att någon sätter en databasdesign på första försöket, så att säga.
Tror inte.
Nej. Och dessutom så förändrar sig ju världen omkring en, eller hur? Det kommer nya lagar, någon kommer på ett nytt sätt att sälja en sak eller vill, ja, har en ny affärsidé och då funkar liksom inte med. Men om har en så här super, tänk dig, du har en supergenerell databas, bara med attribut.
Ja.
Då borde du kunna lösa rubbet, eller hur?
Ja.
Jag tror inte att det finns något sånt generellt sätt att beskriva data på som du. Eller det finns det väl, men det är inte effektivt.
Man behöver bara en user-tabell och så ska man ha namn och så
Ja.
personnummer.
Nej, men så att jag tänker det att precis som du refaktoriserar din kod så behöver du refaktorisera din databas. Och det är väl då som du kommer in det här med refaktoriseringar.
Ja.
Så jag tänkte att vi.
Vad är en databasrefaktorisering?
Ja, det är som en kodrefaktorisering då. En enkel förändring som förbättrar designen samtidigt som beteendet och semantiken behålls intakt.
Just det.
Och det är ju lite skillnad då från kod. Det är lite mer krångligt. Men det är inte 10 byta namn på tabell. Det är alldeles för mycket. Det är inte liksom en refaktorisering.
Okej.
Och det är inte heller att du lägger till en kolumn. För det är en utökande av designen. Då förändrar du semantiken. Och ja, som de flesta som kanske har försökt att ändra någonting i databaser så är det liksom inte som kod då. Det är ju lite svårare för att du behöver ju tänka på att med kod så då behöver du bara behålla ett beteende när du refaktoriserar.
Ja.
Och det är ju ganska enkelt. Och dessutom så finns det ju stöd i de flesta IDE:er
Ja,
för
precis. Det
refaktorisering.
är ju stödet för att refaktorisera en databas är ganska skralt i idéerna åtminstone.
Ja, jag känner inte till någon verktyg, men jag ska inte säga att jag är
Nej.
någon så här tokexpert för att refaktorisera databaser, men jag har inte sett några. Det finns ju vissa saker som är enklare eller inte, men du kommer in på det här med att du behöver behålla din semantiska betydelse. Sen har du ju också databas som är kopplad till koden. I det allra enklaste fallet så är det bara en applikation som använder din kod. Är det ändå krångligare, då kan du ha flera tillämpningar som är kopplade till din databas. Och som dessutom är bortom din kontroll. Det kanske är liksom, ja, jobbar du på ett stort företag så har du lite data som delas. Och sen så är det 2-3 avdelningar bort. Där är det någon som accessar ditt data genom Vy eller något sånt där.
Ja.
Så att då behöver du ju, när du gör en omstrukturering eller en refaktorisering då behöver du ju göra det här och ha någon form av övergångsperiod. Så du förstår att okej, vi ska ta bort den här tabellen, vi vill byta namn på den här kolumnen. Ja, men då gör du det, men du behåller den som den var kanske. Och det här kommer vi gå in lite mer i detalj på. Men sen under en övergångsperiod så har du båda lägena. Så alla andra intressenter får rätta sig också.
Just det.
Så att om man pratar om det här med semantik, att du vill behålla semantiken, om du till exempel bestämmer för att introducera ett standardformat på telefonnummer, det finns ju. Du kan det beskriva på många olika sätt. Speciellt spännande verkar det vara i USA när man liksom parenteser, bindestreck och sen så jag har aldrig förstått mig på det där. Nej. För de här siffrorna ska ju ändå bara slås in på en telefon, eller hur?
Ja.
I en följd. Det är säkert något arv ifrån så här regionskoder etc. Men i alla fall, låt oss säga att du har ett telefonnummer. Ja, det beskrivs som 08-669-8599.
Ja.
Och sen så har du ett annat mobilnummer som är 0705, 12 12 12 12, eller så har du så här plus 46-varianten.
Mm.
Men sen så vill du liksom gå mot ett gemensamt format där, ett standardformat.
Mm.
Då ska ju inte dina användare av det här systemet märka någon skillnad. För då har du ändrat den semantiska betydelsen. Men en refaktorisering ska ju göra att du ska ju kunna ändra hur du lagrar det här telefonnumret.
Yep.
Utan att användaren drabbas.
Det är lite knepigt. Bara det.
Ja, precis. För jag är ju van vid... jag är också van vid databasrefaktoriseringar, men det som jag gör mest på dagen är ändå kodrefaktoriseringar, och det är ju mycket mer isolerade grejer. Hur många gånger har du bytt tabellnamn de senaste månaderna?
Ja, inte många.
Nej, precis. Det är liksom det jag vågar, alltså, hade jag... Jag drar mig för att byta tabellnamn.
Mm.
Men ändå så skulle det kanske vara vettigt att göra det ibland.
Absolut.
Så att jag tänkte att vi kommer att prata igenom lite grann hur vi sänker ribban för såna här refaktoriseringar.
Ja.
Vi pratar lite om semantik här då, innan vi går in på strategier och såna här saker. Så tänk på att en användning också av formatet, kanske just den här telefonformatet, där kanske finns en rapport som blir mer svårläst efter din DB-refaktorisering. Så att en DB-transformering, eller så här, den kan ju ändra semantiken. Eller rättare sagt, en transformering behöver inte ändra semantiken, men en refaktorisering får aldrig ändra semantiken.
Ja, just det.
Så att det kanske blir lite så här, det blir lite hårklyverier vad som är en riktig refaktorisering och vad som är en transformering. Det spelar egentligen ingen roll. Det får liksom de praktiska implikationerna får guida dig, istället för att vi klyver hår här kring definitioner.
Mm.
Jag vet inte om du kommer ihåg Martin Fowlers bok Refactoring.
Jajamän.
Är det den som han beskriver lukter, eller är det någon annanstans? När han introducerar konceptet med code smells.
Ja, precis. Jag undrar om det inte är det.
Ja. Jag tycker i alla fall att det är en väldigt sådär, en väldigt bra beskrivning på ett fenomen. En bra metafor på ett fenomen. Så här, ja, men det är någonting i den här kodbasen, eller det är någonting i den här databasen som inte står riktigt rätt till.
Ja.
Det luktar lite skumt här alltså. Och det finns ju precis som i programmering, kod, så finns det ju ett gäng lukter i databassammanhang.
Japp.
Jag tänkte vi skulle gå igenom dem, vad tror du?
Det är jättebra att liksom höra dem åtminstone, för att det är ju, om man är medveten om dem så är det lättare att känna dem också.
Mm. Jag tänkte vi bara, jag rabblar upp dem här så kan vi väl prata om dem en och en sen.
Mm.
De här kända DB-lukterna, de ska kalla det, det är bland annat universaltabell, en universal kolumn, redundant information, för många kolumner, för många rader, smarta kolumner eller ändringsskräck. Och någonting som jag tänker vi tar, då hoppar vi rakt på universaltabell.
Mm.
Den lukten har jag sett ganska nyligen.
Jaså?
I en databas nära mig, ja absolut. Vi hade en tabell som innehöll kunder. Och varje kund var en typ av person kan man säga. Men i den här tabellen så låg också systemanvändare.
Mm-hmm.
Som också är en person.
Mm.
Och det tycker jag är lite så här, då har du blandat ihop äpplen och kanoner ungefär.
Mm-hmm.
Så att, ja, i den här persontabellen, där ligger kunder. Men där låg också login för systemet. Det var lite koko tyckte jag. Så det är faktiskt bara dags för en refaktorisering där. Så det var en refaktorisering som vi gjorde för några år sedan.
Mm. Vad gjorde ni då? Då gjorde ni en customer table och en antagligen splittade faktiskt den där i två.
Ja, det blev en kundtabellen, det var den som innehöll mest data, så vi bara rev ut det som var de här systemanvändarna, så fick det bli en egen tabell.
Just det.
Så riktade vi om det där, och som tur var så var det egentligen bara en applikation som använde det, de tabellerna. Så det var en väldigt enkel refaktorisering skulle jag säga. Sen har vi en universalkolumn. Vet du om du har något sånt på, eller har du sprungit på något sånt? För annars har jag ett kanonexempel där.
Ja, nej, jag har inget på rak arm så där.
Nej, men där kan du tänka dig att det är också ett system som lagrar personnummer.
Mm.
Och då känner du att ja, men fasken från ett personnummer, där kan du ju också beräkna en ålder.
Mm.
Eller hur?
Mm, absolut.
Ja. Och sen så kommer Finland in i leken. Och så säger de, hej, jag vill också vara med och leka. Och vad händer då? Vad händer då med din kod? Som hämtar ut åldern från din personnummerkolumn.
Ja, jag vet inte. Har Finland helt andra personnummer, eller?
Ja, det har de. De är konstruerade på ett annat sätt.
Okej.
Så att de har inte årtalet som vi har det.
Mm-hmm.
Jag kan komma ihåg fel. Men Norge, antingen så är det Norge eller Finland som har årtalet som typ på, inte så här mest signifikanta positionen. Och sen är de olika långa också.
Mm.
Jag tror att det faktiskt är Norge som är en siffra längre, en bokstav. Det var bokstäver också. Så då känner du så här, ja men ha, oj då. Mm. Och då har du din universalkolumn där om ditt personnummer också backar till exempel information som ålder.
Mm.
Det är ju, ja, det är sådär önskvärt. Det är en lukt skulle jag säga.
Mm.
Jag kanske också ska säga att lukter är ju lukter så att säga. Det är inte en universell sanning. Alltså surströmming och vissa typer av ost luktar ju också, eller hur?
Japp.
Men det är många som äter det och det funkar bra. Men har liksom en köttgryta som börjar stinka, då vet du att den kanske inte ska sätta i dig. I alla fall inte om du har planer den dagen för någonting annat.
Något annat än att sitta på muggen.
Ja, precis.
Nej, men det som är klart är väl att en lukt ändå är en signal att man ska fundera på saken.
Ja, det är helt klart.
Redundant information då?
Det är ju så att i kod skulle jag säga vill du vara väldigt dry.
Ja.
Och det vill du ju vara i...
Don't repeat yourself.
Nej, det vill ju vara i ett databasregister också. Så att om du är kund hos mig, Olas ölbutik, då har jag liksom så här Tobbe Anderberg, sen har vi Tobbe Anderberg igen. Det är dumt. Och så kan det ju vara så att du har två olika adresser till dig.
Ja.
Då vet ju inte jag vilken, då kan jag bara gissa. Jo, men den här kundidet kom in senare. Det verkar vara ett högre kundid. Ska jag gå på det då eller ska jag inte göra det? Det är sådana beslut som du helst inte vill fatta. Så att du vill egentligen bara hålla. Du vill ha en uppgift som är liksom, ja, det är det som gäller. Sen kan det ju vara så att du vill ha flera adressuppgifter för att du har ändrat dem och du vill spara historik. Det är en annan sak. Men då ska du vara väldigt medveten om att det är det du är ute efter, så att säga. Då är det inte redundant informationen heller för den delen.
Ja.
Sen har vi för många kolumner. Och återigen så kan vi prata kundregister. Där har du en persontabell. Och i den persontabellen så kommer det in telefonnummer, mobilnummer, postadress, fakturadress. Och det blir liksom, men hallå där, så här, hur många kolumner ska jag ha? Hur bred ska tabellen vara?
Ja.
Men du kanske känner att men personuppgifter, det kanske rör sig om ett namn, efternamn och ett personnummer. Och sen så bryter du ut dina adressuppgifter i din egen tabell.
Precis, det är lite som det här med för långa importlistor i kod.
Ja, just det. Ja. När du liksom, det är en signal om att vänta, att den här klassen håller på med för mycket.
Japp.
Den kanske skriver till en fil, läser från en pipe, mejlar lite och loggar lite och sen så kanske bara knådar om datat också. Mm. Den här för många rader då, den kanske inte är helt uppenbart när liksom det blir för många rader, men eller det är väl kanske jätteuppenbart när det blir för många rader, för att då kommer systemet bli väldigt långsamt.
Japp.
Vi har en sån, och det här är liksom lite grann min käpphäst på mitt nuvarande ställe, så att säga. Det är låneansökningar.
Mm-hmm.
Och lån. Det är två olika saker. Och jag tycker att de ska hållas isär. För att låneansökningar är något som är ganska flyktigt. Det kan komma in tusentals låneansökningar, men du betalar inte ut alla låneansökningar.
Nej.
Alla låneansökningar blir inte lån. Så det kanske kan vara att det finns 100 ansökningar per utbetalt lån. Då vill du inte hålla på att slå i, om du slår ihop de här i en och samma tabell, då blir den tabellen mycket större, onödigt mycket större. Och när du ska göra reskontor och såna här saker, då blir det mycket data att gå igenom om allting ligger på samma ställe. Separerar du de två, då minskar det ju datamängden du behöver slå i.
Ja. Ja, rent spontant låter det lite i det fallet som att blanda äpplen och päron för mig också.
Men... Ja, det är direkt äpplen och päron. Ja. Ja. Men den här känner jag att den här måste du ha någonstans i din närhet. Nästa här, smarta kolumner.
Nej, jag har bara korkade kolumner.
Är det så?
Nej, jag har faktiskt smarta kolumner.
Ja, hur ser de ut hos dig då?
Det handlar om typ så här smarta inställningar, XML-information.
Mm.
För att de blir för krångliga definitioner annars liksom.
Okej, okay, så du kan inte läsa den här med blotta ögat, utan du måste parsa den.
Ja.
Ja. Oh, sånt är inte kul tycker inte jag. När det liksom, oj, här ligger säkert 60 olika parametrar ihop tryckt i en XML-klump.
Ja. Ja, vi har typ så här RTF-er och sånt också lagrade i databasen.
Oh, jasså. Ja. Alltså typ det här dokumentformatet, eller?
Ja.
Härligt. Ja, men det är ju kanske... Ja, det är sant. Om det ligger någonting i den här RTF-en som du vill känna till, då ska du spara sin kolumn vid sidan av.
Mm.
Ja. Sen har vi den här ändringsskräck, och det hör man ju på namnet vad det är för någonting. Och ja. Bara det är en tydlig indikation på att om du inte vågar ändra någonting, då är det dags att börja ändra någonting.
Ja.
Det är lite kontraintuitivt kanske.
Det här, om det är runt så gör det oftare.
Ja,
återigen.
Om vi nu går liksom, lämnar debelukten lite grann, så går vi in på det här med att underlätta förändringar. Om man nu har lite ändringsskräck här, vad kan man då göra för att underlätta förändringar? En klassisk grej är att man slår isär kopplingen från schemat då till din programkod med hjälp av lager.
Japp. Yep.
Och det finns ju ett gäng olika lagertekniker som används. Du har bland annat ORM-er. Det är populärt.
Mm.
Man har ramverk. Du har SQL-er. Du har DAO-er. Data-accessobjekt.
Mm.
Och sist men inte minst lagrade procedurer.
Ja.
Eller stored procedures. Har ni mycket sånt? Alltså jag vet att de flesta har ju... Ja, men alltså lagrade procedurer tänker jag på.
Ja, vi har det i en produkt som jag jobbar rätt mycket med.
Ja.
Som är en ganska gammal produkt där det inte så här hänt så där vansinnigt mycket. Men där ligger i princip all serverlogik i stored procedures.
Mm.
Som skrevs av någon för länge sedan som uppenbarligen älskade stored procedures. Jag har fått en liten känsla av att stored procedures funkar lite så. Antingen så älskar man det eller så hatar man det.
Ja, oavsett vad du väljer för teknik, typ stored procedures, ORM, BON, SQL, ramverk. Någon teknik behöver du för att ha liksom separera dig själv från databasen.
Japp.
Och annars så sitter du där med massvis med SQL som är nästan likadana eller är likadana som är utspridda över hela din kod.
Ja.
Och då har du ju ett... Det blir jättejobbigt. Jag har suttit i sådana situationer där jag kände att nej men, vänta, har inte jag ändrat det här nyligen? Jo, det har jag.
Mm.
Och så hittar du en SQL som är väldigt lik den andra.
Mm.
Någon dag senare. Så att, ja, vi rekommenderar någon form av lager för att skydda dig.
Ja. I min huvudprodukt så använder jag DAO-er.
Okej, okay, ja. Och jag skulle säga att nästan hela min karriär... Nej, inte alls sant faktiskt. Jag skulle säga att ORM har varit helt förhärskande, men det har inte alls varit. För det började med BON SQL, blev lite ORM, sen var det lite SQL igen, sen ORM igen. Och nu är det en blandning mellan ORM och helt vanlig SQL, så att säga.
Mm.
Mm, nej, men ska vi gå lite grann vidare på hur går en refaktorisering till egentligen?
Mm. Det är väl själva pudens kärna, eller?
Ja, det är det nog faktiskt. Det är det väl. Även om de här kringliggande grejerna vi pratar om är nog så viktiga, så är så här liksom, här kommer vi beskriva hur 17 gör en refaktorisering av en databas.
Mm. Med ett exempel kanske?
Ja, och vad är inte bättre då än ett exempel från en kanske bankdomän? Det är helt sjukt, för att såklart så hittar jag ett exempel på det här då. Som jag snodde rakt av. Och det kom ifrån en bankdomän såklart. Jag tycker det är lite roligt att du och jag jobbar i de här domänerna som är mest använda på internet till exempel.
Väg 74, en podcast om bankdomänen.
Men låt oss säga att om någon underlig anledning så har du en kundtabell.
Mm.
Och i den här kundtabellen så har någon bestämt sig för att jo, men en kund har ju alltid ett saldo.
Ja.
För det har de ju. Fast det är inte ett kund
som har saldo.
Det kan vara noll. Nej, men så kommer någon på sig, men du Ernst, har du tänkt på att en kund kan ha flera konton? Och då hör man nästan hur liksom handflatan träffar pannan en sekund innan.
Mm.
Och då kommer Ernst på att just det, så är det ju. Jo, men då ska de ju refaktorisera det här då.
Mm.
Och flytta saldot till kontotabellen istället.
Mm.
Så jag ska säga att den här förändringens livscykel då börjar i din egen utvecklingsmiljö.
Mm.
För att jag och typ litteraturen och du också förmodligen rekommenderar att det här gör du ju inte rakt i produktion.
Nej.
Utan du vill ha en egen utvecklingsmiljö, sen så kanske du går vidare till gruppens utvecklingsmiljö.
Mm.
Eller någon form av sandbox eller vad du vill kalla det.
Privat testmiljö.
Ja, precis. Din testmiljö, sen privata testmiljö för gruppen och sen kanske någon så här demosandlådan eller någon annan testmiljö för som kanske är för
en publik testmiljö.
Ja, publik testmiljö. Och sen ut i prod.
Ja.
Och sen är det ungefär så den här förändringen rör sig genom systemen. Och själva refaktoriseringen då, steg för steg.
Mm.
Du börjar med att bestämma dig för vilken refaktorisering ska vi göra. Ja, vi kanske ska göra flytta kolumn. Då. Och då börjar man med att fasa ut det gamla schemat. Efter det så gör du ett skript med den här förändringen. Och eller rättare sagt med den här utfasningen då. Det skulle jag vilja säga är väldigt viktigt om du har... Det skiljer sig från att du inte har en egen miljö utan att du delar det här datat med några andra.
Om det är inte är någon som förstår vad vi menar med fasa ut, så kan vi vara extra tydliga med att säga att det vi pratar om deprecate.
Det är väl det du gör med metoder och så här. Och deprecate, det finns inget bra svenskt uttryck för det hela. Deprekera brukar många säga. Jag slog upp vad deprecate, jag kommer inte ihåg, var ogilla. Så att du ska ogilla din ändring. Nej, men fasa ut det här.
Ogiltigförklara.
Ogiltigförklara den. Och det är väl mer giltigt då när du har ett system, en databas som används av flera system. Annars så när du liksom är klar med din kodförändring och skickar ut den i prod, du kan ju skicka ut din förändring samtidigt. Då behöver du inte ogiltigförklara den eller fasa ut den så att säga.
Nej.
Nej. Men så gör du ett skript för din förändring. Typiskt i SQL, DDL, som typ lägger till en kolumn och låter den andra kolumnen vara kvar då. Och sen så kanske du lägger till triggers. Det är ingenting som jag brukar göra. Jag sitter inte i system som delar speciellt mycket data med andra system. Men i den här boken som jag har vet du, hittat mycket av de här exemplen i, som heter Refactoring Databases just, där rekommenderar författarna Scott och Pramod att du använder just av triggers. Det är deras favoritmetod för att synka data till exempel. De tycker att vyer, ja, det finns väl en viss vits med det, men triggers är det bästa.
Vad är en trigger? Har du några exempel på vad man kan ha i en trigger?
Ja, om du ändrar en kolumn, lägger till data i en kolumn, då kan du sätta data i en annan kolumn eller radera någonting annat. Så att ser det som en, vad ska vi kalla det? Du trycker på en trigger, vad fan ska det är en trigger. Den triggar någonting. Det kan man väl säga
Du är
på
så
svenska också.
trigger-happy.
Ja, nej, men om du liksom gör någonting någonstans och så skickar den liksom en liten sidoeffekt, en kedjereaktion. Så du trycker på en lampknapp så gör du någonting någon annanstans. Så om jag lägger till en rad i en databas så kan jag sätta ett fält någon annanstans i någon kolumn. Eller om jag uppdaterar en kolumn och så skriver jag mitt förnamn. Nej, men då ska det här förnamnet också in i en annan databas, i en annan tabell. Och deras rekommenderade sätt är också att du sätter ett bäst före-datum i beskrivningen för den här triggern. Säger att det här har vi bestämt oss för att den 18 oktober 2018 kommer den att raderas, den här kolumnen.
Just det.
För att annars kommer allting ligga kvar, så vi har bara dubbelt så mycket data i princip.
Då får man redundant data som ligger och luktar.
Ja, det vill du inte ha.
Nej.
Nej. Så att du använder av triggers, så står procedures och etc. Sen gör du en ändring i schemat. Sen så kanske du behöver ändra och migrera lite data. Sen anpassar du dina externa program, det vill säga gör kodförändringarna. Och pratar med dina kollegor som också behöver göra kodförändringar kanske. Efter det så kör du dina regressionstester. Och sen så kommer du checka in och versionshantera din förändring. Det är viktigt.
Det är nog inte helt vanligt att man gör heller.
Nej, och då är det smart att göra det i någon form av nummerserie så du förstår att för att gå från den här versionen av databasen till nästa version, och då kör du de här tre skripten. Och det är 0037, 0038, 0039.sql. De tre ska du köra av då. Och sen så utannonserar du din ändring då till alla parter.
Just det.
Och är du bara själv så att säga, då behöver du inte vara så här omfattande skulle jag säga. Men vad du ändå kanske vill göra, det är att du skriver ner vilken version du kör nu av din databas. Vi går in på det lite mer sen. Lite strategier för att göra det lite enklare för dig. Och sen så kommer du till själva produktionssättningen då. Och då måste du se till att, eller jag skulle säga, för att underlätta sådana här saker, om du nu har en automatiserad produktionssättning, då vill du också automatisera de här skripten som du gör, att de körs. Och sen så skickar du ut din app och sen gör du databasförändringen. Kör dina regressionstester och sen så ska du, ja, vi kanske inte var tydliga med det, men du behöver ett sätt att kunna rulla tillbaka om någonting går snett.
Just det. Och
Jag har inte hört om.
det kräver lite att man håller tungan rätt i mun.
Ja.
om man håller på att ta bort kolumner och grejer.
Mm. Ja, men av den enkla anledningen så rekommenderar jag att du egentligen har kvar ditt data. Mm. Och sen så migrerar du över och sen så kör du på det. Och sen så du inte raderar data innan du liksom är ganska säker på att du gör rätt.
Precis.
Så det är bra att göra det här i steg.
Mm.
Och, då kommer vi in på det här med hur jag tycker att man ska bete sig när du ska göra säkra databasrefaktoriseringar.
Mm.
Här har vi letat reda på lite tekniker som finns i den här boken som vi sneglar mycket på, som heter Refactoring Databases.
Mm. Vi länkar till den i show notesen.
Ja, det gör vi. Nej, men, och det här är ju en klassiker också, det gör små förändringar.
Exakt.
Och det skulle jag säga att det vinner du på oavsett om du gör kodförändringar eller databasförändringar. Mm. Refaktoriseringar då. Och checkar in dem ofta så att säga. Så att små förändringar. Och sen så att du. Och sen att du sparar den här versionen som du kör just nu i en tabell i din databas. Så du vet vilken version av databasen du kör.
Ja, precis.
För då vet du ju liksom hur du ska kunna förhålla dig till det här. Om du har rulla tillbaka skript. Då vet du vilket rulla tillbaka skript du ska köra. Och då vet du också hur du ska kunna ta det till nästa version när du ska åka framåt så att säga.
Där jag sitter nu har inte jag automatisk uppstegning av databasen.
Nej.
Eller vad man ska säga. Nej. Utan det är DBA-folk som sitter och kör mina skript.
Mm.
Liksom i.
Mm-hmm.
Jag är inte betrodd i produktionsdatabasen och sådär.
Nej.
Jag döper ju mina skript till, enligt liksom, vilken version av programvaran det gäller.
Just det.
Att den heter till exempel 4.0 till 4.1.
Ja.
Steget mellan 4.0-versionen och 4.1-versionen. Men det är fortfarande sådär att man inte kan vara säker på att allting har körts. Utan
Nej.
Att man får gå in och kolla i tabellerna och sådär. Veta vad man ska göra, vad man har implementerat.
Nej, men
för förändring.
Om du kokar ihop det här skriptet, då skulle du också kunna i slutet på skriptet bara skriva till den här
Absolut.
Tabellen.
Absolut. Det tror jag ska införa faktiskt.
Mm. Och sen så istället för att göra en stor förändring så gör du många små förändringar på vägen dit.
Ja.
Och sen så som vi sa, var inne lite på tidigare här, och det här är ingenting som jag praktiserade väldigt, väldigt mycket, eller kanske inte du heller för den delen, men att trigger sig bättre än vyer och batchuppdateringar. Det beror lite grann på storlek på databas, applikation så att säga, tillämpning.
Mm.
Men det rekommenderar författarna i alla fall i den här boken som jag har läst mycket i.
Mm.
Och någonting som de också pratar mycket om, det är den här utfasningsperioden, den här deprecation perioden
har de några förslag på hur långa de ska vara, de där?
Ja, men det låter helt orimligt tycker jag, men jag vet ju också att de här herrarna kommer från miljöer som är jättegigantiska corporate, så att något år var inte alls kändes inte alls liksom orimligt att vi ska köra.
Ja.
Det känner jag som, men vad fasiken. Då hinner man ju glömma det här.
Det där kan man ju styra lite beroende på hur ofta man releasar sin produkt också, känner jag.
Ja visst, releaser är
en vanlig taktik är ju till exempel sådär att man tar bort allt som är deprekerat, tas bort inför nästa major-version eller någonting sånt där.
Ja, just
man styr det så lite.
Ja. Och sen så tycker de också att det ska vara enkelt att sätta upp en DB-miljö.
Mm.
Så att du kan sätta upp en ny sandlåda, en ny utvecklingsmiljö själv fort.
Ja.
Och det där är ju någonting som nästan alltid kommer på skam.
Mm.
Om du inte liksom börjar nästan från scratch. För det är väldigt svårt, jag har försökt att liksom bryta ner vad är det minsta möjliga som den här databasen tickar igång på så att säga. Eller den här applikationen. Vad behövs det för tabeller för att det här ska funka?
Mm.
Det tar ett tag att analysera det.
Mm.
Det tror jag man har igen. Och inte duplicera några SQL också. Det här pratade vi också om förut. Att det är väldigt dry.
Mm.
Och sen versionshantera allt du gör. alla dina skript. Ska vi som en lite avslutning kanske bara prata om några olika typer av refaktoriseringar? Det är ungefär som i, jag tror att jag minns att det är i den här Goff Patterns-boken, så finns det olika, vad ska du kalla det, olika typer av refaktoriseringar.
Precis.
Kategorier kanske ska kalla det. Vi har strukturella refaktoriseringar. Alltså saker som ändrar en eller fler tabeller, till exempel flytta en kolumn.
Ja.
Sen har vi den här datakvalitet som ökar kvaliteten. Till exempel lägga på nullbegränsning. Referensintegritet, det vill säga du tar bort kanske rader som inte behövs med så här cascading delete triggers. Eller en arkitekturell refaktorisering. Till exempel byta ut en kod mot en stor procedure. Metoder och transformationer. Och det här är ju här pratade om förut. Att vissa refaktoriseringar är snarare transformationer. Det vill säga när du byter semantiken. Eller lägger till en tabell. Eller när du slår ihop två kolumner. Eller särar en kolumn i två. Eller något sånt där.
Yep.
Men vi har ju några sådana där. Jag tänkte vi skulle. Kan vi prata om 4-5 stycken? Och en av mina favoriter har att göra med datakvalitet, för den får liksom stora effekter på din kod som du skriver också. Och det jag tänker på då mest av allt är när du sätter ett null constraint. När du säger att en kolumn inte får vara en null. Vi har ju pratat om det här med stupid free zone, vad kallar vi det då? En del av koden som där du kan förutsätta
idiotfri zon.
Ja. Där du kan förutsätta vissa saker, att nej, det kommer inga null här. Du behöver inte göra if det här är null så gör det där. Och kan du trycka det ut till kanten av systemet, till databasen vill säga, då har du tjänat väldigt mycket.
Japp.
Så ser du till att det aldrig kan komma in null i en databas, och du behöver aldrig vara orolig för att det är null där någonsin.
Nej.
Och det är en av mina favoritrefaktoriseringar.
Men hur gör man det i efterhand då? Då har man ju redan massa null där.
Ja, nej, men då får du ju...
Måste man komma på ett bra defaultvärde att sätta på alla.
Ja, precis. Och det är väl det som är det kluriga. Skulle jag säga. Och då kanske du får ta ett värde från någon annan kolumn. Skulle det kunna vara faktiskt. Som är defaultvärdet. Eller så är det, ibland är det noll. Ibland är det någon form av så här markör för okänd eller ej känt. Jag tänker om du fyller i ett formulär och sen så har vi inte ålder på någon. Men då får det vara så här ej angiven.
Det där tycker jag också, när man skapar kolumner så försöker jag också alltid att som default sätta dem någon null dubbel.
Ja, visst.
Och se till att ha ett vettigt defaultvärde på dem. Liksom.
Ja, men det kan du ju ha också. Det finns ju den möjligheten in att en tabell har ett defaultvärde om det inte angivs något.
Ja.
När du kör en insert. Du snackade om att du vill göra en refaktorisering i din databas. Vad är det du vill göra då?
Ja, det var ju det här med att få bort lite av de här lagrade procedurerna.
Men varför vill du göra det då? För jag känner att det kan väl vara bra att ha en lagrad procedur, eller?
Ja, de säger ju det, att det är bra för prestanda och sådär.
Ja.
Men problemet är att eftersom de här skrevs så vansinnigt länge sedan, så det är ingen som har koll på hur de funkar. Så att det är i princip helt omöjligt att underhålla. När någonting måste ändras i de här.
Ja, ja.
Så är de liksom helt odokumenterade och väldigt hemliga. Jag vet inte ens, jag har inte ens liksom skripten för dem. Någonstans, utan det är ju...
Nej.
Då får man gå in i databasverktyget och...
Och titta på den.
Ja. Och jag vet knappt vad man tittar på dem heller i databasverktyget. Så att
Okej, men då förstår jag att du vill ha bort den därifrån. Annars så finns det ju en sån refaktorisering där du faktiskt introducerar en stor procedure.
Ja.
Och då är det som du säger då förmodligen för att prestanda själv. Eller att du vill konsolidera användandet på något sätt. Så att den alltid används på samma sätt. En annan sån här som jag tycker är rätt skön att göra, det är att liksom droppa en kolumn. Ta bort en kolumn.
Ja.
För då minskar du ju bredden på tabellen, och det tycker jag är trevligt när den inte blir så himla knölig. Men antingen då så bara kör en droppkolumn och så hoppas du att det här funkar. Eller så byter du namn på den först.
Ja.
Och så ser du om det funkar. Men om det inte gör det, då bara döper du tillbaka den. Det tycker jag är en fiffig grej att göra.
Lite trial and error.
Ja, men det är lite mer så där. Då har du din rulla tillbaks teknik där.
Ja.
För det är jobbigt att spara liksom data till en kolumn, speciellt om det är några miljoner rader. Eller bara läsa in en backup bara för att, åh nej, jag glömde en grej. Så enkla rollbacks, det är trevligt. Sen har vi någonting som jag är lite sugen på att göra just nu faktiskt. Det är en split table. Dela upp en tabell i flera, och det touchade vi också lite grann vid förut.
Vi tog några exempel där, va?
Nej, men om du har en personuppgift och sen så har du tre olika telefonnummer, eller i mitt fall när du har två olika adresser. Du har en angiven adress, men sen så har du också en adress som är den som är där du folkbokfören. Vad heter det? Folkbokförd. Du kan ju liksom ha en folkbokföringsadress, men sen kanske du vill ha en postadress. Du är folkbokförd i Sverige, men all min post vill jag ska komma till mitt lilla kryp in i Frankrike. Där jag tillbringar 9 månader om året.
You wish.
Det vore trevligt. Nej, men då kan du liksom splitta den här tabellen då. Dela upp, okay, personuppgifter här. Sen har du två adress. Och en av dem är postadress, en av dem är mantalsskrivningsadressen och sånt där.
Eller fakturadress är ju vanligt att...
Ja, absolut. Absolut. För företag, ja. De har en besöksadress och en fakturadress. Men som vi sa då så vi behöver inte gå in på alla de här exemplen, utan för det finns ju en katalog på nätet bland annat.
Ja, precis. Och kanske ännu hellre i den här boken, tror jag.
Ja. De är väldigt bra beskrivna där, alla refaktoriseringar.
Vi kan länka till den här online-katalogen också. Även om jag tycker att den inte är så här. De finns ju listade där, och de flesta kan man ju lista ut vad de gör, men de är inte superväl beskrivna i den här.
Nej, men det är de i boken. Det är väldigt bra beskrivet faktiskt. Men om vi ska sammanfatta det på något sätt, så kanske vi egentligen bara vill säga det, att det är önskvärt, skulle jag säga, att lära sig den här tekniken för att få kontroll över sin egen data. För just den här saker som att minska den här idiot, eller öka den idiotfria zonen, där du minskar risken för misstag och behöver nullkontroll och sånt där, kan du trycka den hela vägen ut till databaslagret, så att säga, kanten. Det är jättebekvämt.
Ja.
Eller om du kan öka din prestanda genom att splitta en tabell. Så att de här, lär er lukterna. Universaltabell, universalkolumn, redundant information, för många kolumner, för många rader, smarta kolumner och ändringsskräck. Lär er hitta de här signalerna när det någonting luktar lite. Och sen så när ni hittar en sån signal, då är det bara att slå upp i katalogen vad man kanske vill göra.
Yep.
Ja, då finns det egentligen bara en sak kvar här idag.
Hur fan gjorde du det där?
Och det där ljudet betyder ju att vi är på dagens sista programpunkt. Jag har faktiskt dagen till ära då tagit ett kommando från en klient som jag använde för att koppla upp på databasen. Och den heter Squirrel och är en open source som är egentligen en databasklient. Vad säger? Är det så det heter?
Ja, det får man väl säga.
Ja, där finns i alla fall massvis med fiffiga grejer. Men en av dem, och det är Ctrl D, den duplicerar en rad. Och det är fiffigt om du har skrivit en select och sen så vill du bara ändra selecten till en delete. Du brukar alltid duplicera den raden.
Just det.
Med Ctrl D.
Det är smart.
Mm.
Jag använder en hel del Notepad++. Det är en väldigt bra editor.
Det är ju också när jag editerar så här, typ SQL-skript faktiskt.
Mm. Mm. Men den är väldigt smidig och kompetent.
Mm.
Den har ju såna här tabbar precis som de flesta browsers och sådär.
Ja, det har den.
Och man kan switcha tabbar där precis på samma sätt som man är van med Ctrl-tab och Ctrl-shift-tab.
Mm-hmm. Okej, okay, så du togglar framåt eller bakåt så att säga, med shift och kan du slå på så att säga.
Mm, precis.
Ja, det är fiffigt. Ja. Det har väl... Det var väl allt vi hade att komma med idag?
Ja, jag tror det. Som vanligt så får man gärna komma med lite återkoppling för att återkoppla till förra avsnittet.
Ja, ja, och det gör man genom Twitter @vagvag_74.
Ja.
Eller till dig @TobbeAnderberg.
Mm.
Eller till mig @Elnestam.
Yes.
Och när det här avsnittet kommer ut, tror du att vi kommer ha en ny logga då?
Kanske, kanske. Om vi har tur.
Ja.
Så kommer vi ha det då.
Ja, det vill vi höra så fort det bara den kommer ut då, och vad folk tycker om den.
Japp.
Ja,
förhoppningsvis blir den lite roligare än den här blåa vi har nu.
Ja.
Som är ärligt talat lite trist.
Ja, ja. Men då tackar vi för att du har lyssnat hela vägen hit och så hörs vi igen om 2 veckor.
Jajamän, tack så mycket.
Ha det bra, hej då.
Hej då. We'll be right back.